December 2025 på en herrgård i Småland.
En kvinna har larmat polisen. Hon gråter, säger att hon har blivit misshandlad av sin man och att de måste skynda sig dit.
Hon sitter i rullstol vid det här tillfället, så han kör ut hennes rullstol och sen så hotar han ju, säger att han ska köra henne, att han kan köra henne ut i sjön eller något sånt.
Våldet på gården ska ha pågått i över 30 år, men den här kvällen är den allra första gången som hon larmar polisen.
En anmälan är inte något som hon har eftersträvat, utan något som hon försökt undvika.
Hustrun beskriver honom återkommande som Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
P3 Krim den här veckan om den våldsamma hemligheten på herrgården. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl. Runt om i landets kommunhus hänger de långa rader med pampiga tavlor. Det är porträtt på viktiga personer, oftast män, som haft uppsatta positioner som ledande politiker.
Men i ett småländskt kommunhus finns nu en tom plats. Porträttet i guldram på mannen i stilig kostym har tagits ner och ställts in i ett förråd.
Och anledningen till det här ovanliga tilltaget är för att markera, säger kommunchefen till lokalmedia. Nyligen så dömdes den här mannen till 3 års fängelse för grov kvinnofridskränkning av sin fru. Totalt handlar det om över 35 fall av misshandel som pågått under många år.
Och det här fallet har fått stor uppmärksamhet, framförallt lokalt med tanke på mannens långa bakgrund i kommunpolitiken och att han är greve. Jonathan Bergman är reporter på P4 Kronoberg.
Vi har haft flera så här uppmärksammade mordfall här nere genom åren. Men tittar man på siffror och intresse, det här är ju nummer ett. Och det handlar väl dels då vad han gör sig skyldig till, men också en ganska stor skopa skvallerintresse eftersom han är då en känd person.
Och vi ska börja det här avsnittet en tidig decemberkväll mellan jul och nyår 2025.
Det är den 27 december 2025. Klockan är strax efter 7:30 på kvällen när 112 får ett larmsamtal från en kvinna. Hon är i upplösningstillstånd. Hon gråter väldigt mycket, men hon får fram att hennes man har utsatt henne för våld.
Från en stor herrgårdsbyggnad har mannen kört ut kvinnan på gårdsplanen. Sedan en tidigare skada är hon fysiskt begränsad och delvis rullstolsburen. Och nu har han hotat att han ska köra ner henne i sjön.
Han lämnar henne på gårdsplanen och går tillbaka in i huset. Men hon tar sig ingenstans. Rullstolen fastnar i gruset.
Hon lyckas kravla sig till sin bil som står alldeles i närheten och där söker hon skydd. Kvinnan ringer en vän som vetat om hennes situation i många år och vännen uppmanar henne att ringa polisen. Medan de pratar kommer mannen ut igen. Enligt kvinnan går han lugnt runt utanför bilen med en cigarill i mungipan och hämtar hennes rullstol som han tar med sig tillbaka in i huset. Kvinnan har låst bildörrarna så att han inte ska kunna komma in.
Och nu gör hon det. Hon ringer polisen och hon vädjar till dem att skynda sig dit. Det är bråttom, säger hon. Mannen är inne i huset nu, men han har vapen och hon är rädd att han ska skjuta henne. Eller sig själv, det han hotat med förr.
En kort stund senare rullar patrullerna in på den långa uppfarten. Där öppnar sig en rundad gårdsplan framför den gamla herrgården, omgiven av stora träd och flygelbyggnader.
Och det här är den allra första gången som kvinnan anmäler sin man. Men i larmsamtalet så kommer det fram att våldet, det har pågått i många, många år. Det är som att öppna en dammlucka. Berättelserna rinner ur henne.
För flera av hennes vänner har hon berättat om det hon levt i. De har länge velat larma, men hon har fått dem att lova att inte göra det.
Det är inte lätt att anmäla när man lever i en relation med en annan människa och man har många gånger ett hopp om att det ska bli bättre och att man normaliseras inför det.
Sara Dirakti är kvinnans målsägande biträde.
Men det brukar vara en händelse som utlöser det och att nu räcker det.
Och den här decemberkvällen förändras allt när hon slår 112.
Hon har bland annat blivit utsatt för allvarliga hot. Och då bestämmer hon sig för att anmäla för att hon känner att hon har inget annat val.
Ja, men det är ju typ nästan 3000 hektar mark. Både skogsbruk och lantbruk. En historisk plats. Jag tror det finns anor som är typ 700 år gamla. Och man fightades till och med liksom gamla Dackefejden fightades kring byggnader här bland annat. Så då kan man ju fatta hur anerikt det är.
Jonathan Bergman är reporter på P4 Kronoberg. Och gården, det är en välkänd plats i hans bevakningsområde.
Men huvudbyggnaden där man bor håller på så där är ju från slutet av 1700-talet. Det är ett enormt hus på flera våningar och flyglar runt omkring och sådär.
Godset ligger vid en sjö mitt i de småländska skogarna. Det ägs och drivs av kvinnans man, greven. Han är den nionde generationen på gården i rakt nedstigande led.
På hemsidan sveper idylliska bilder från alla årstider förbi. Här hålls bröllop, man har fest och konferensverksamhet och några veckor innan larmet har den årliga julmarknaden som kvinnan startade upp för många år sedan hållits här på gården.
Och den här decemberkvällen, en knapp timme efter att kvinnan har larmat polisen, så grips greven som hon levt med sedan tidigt 90-tal.
Jag får i alla fall reda på att en känd person har gripits för något slags våldsbrott och börjar rota bland mina kontakter varpå en väldigt trovärdig person bara skriver efternamnet till mig.
Paret är i dryga 60-årsåldern och på många sätt välkända i trakten.
Och när jag ser det liksom sms:et så är det herrejävlar. Omfattningen fattar man ju först senare när åtalet och förundersökningen kom. Men när jag såg det namnet så fattar jag att det skulle bli stort.
Och han har inte fel, P4-reporten Jonathan Bergman.
Ja, men de är ju välkända utåt. Alltså, förmögna är ju bilder man har. Kanske inte i så här kassaflöde, badare pengar. Men stora mängder med skogsmark och sådär. Aktiva, en hel del aktivitet där ute där de bor. Mycket jakt, mycket hundar. Och han har ju varit då aktiv politiker, ganska högt uppsatt.
Det är kväll. Det finns uppgift om att i alla fall han har druckit alkohol. Det uppstår bråk kring någon älgtunga de har fått och det spills ut. Något glöggmugg går sönder. Då blir han väldigt arg på henne. Han utsätter henne för våld. Sen säger han att han vill kasta ut henne från bostaden.
Magnus Linger, vice chefsåklagare. Efter ett par dagars ledighet över julen hamnar fallet på hans bord. Vid första anblick ser det inte ut som något särskilt ovanligt.
Det ser ut som en, ja, men i citationstecken, vanlig grov kvinnofridskränkning. Och jag tänker mig att vi ska hålla lite förhör och kanske titta lite på det här materialet som sägs finnas, men tror inte att det är något liksom anmärkningsvärt.
Just den här kvällen blir det bråk i köket efter en leverans av kött. Det är älgtungor som ska ner i saltlake. En glöggmugg som far i golvet och krossas och sen stryptag.
Men det här är inte första gången som mannen är våldsam. Redan i larmsamtalet har kvinnan berättat att hon har dokumenterat mängder av andra tillfällen när hennes man har misshandlat henne. Bilder, filmer, dagboksanteckningar och allt finns sparat.
Det finns då två elektroniska enheter med rätt mycket material på. Det tar tid för polisen att tömma det. Det är väldigt mycket material i den ena och deras system är inte riktigt buffrade för att hantera det då. Sen får vi in då anteckningar på iPad som är, ja, men det är ju rätt många anteckningar och de är lagda i tid. Jag har inte varit med om det innan att det har varit så pass bra dokumentation och så pass mycket dokumentation.
Genom kvinnans dagboksanteckningar och alla bilder och ljudfiler hon har sparat så växer en berättelse om ett långvarigt och systematiskt våld fram.
Ibland tar han ifrån henne stavar och då får hon ju krypa fram. Sen så förekommer det en tygsavett som han snärtar henne med i ansiktet. Sen är det då slag av olika slag. Och han slår henne, han trycker henne. Han drar henne i håret. Vid något tillfälle så slår han henne med käpp.
Mannen ska senare konsekvent neka till att ha utsatt kvinnan för våld.
Stavarna använder kvinnan som hjälpmedel för att ta sig fram. Hon behöver nämligen dem eftersom hon är fysiskt begränsad och har svårt att gå. Hon har en rullator också och hon sitter delvis i rullstol.
Ibland har kvinnan kunnat dokumentera bråken när de faktiskt pågår. Då har hon startat en inspelning på sin mobiltelefon.
Det är oftast en bråkig situation eller att man är oense om någonting. Det hörs ju ibland våld. Det hörs diskussioner om olika saker. Jag uppfattar det som att han har ju ett överläge gentemot henne. Att det är han som bestämmer väldigt tydligt. Han uppger ju att han blir provocerad av henne vid flera tillfällen. Och då handlar det om att någonting blir felgjort. Ibland handlar det om att ett föremål är placerat fel. Att ett fel ord väljs eller att fel ordet sägs på fel sätt har det varit vid olika tillfällen.
Vid andra tillfällen är det istället efter våldet som kvinnan har dokumenterat det som hänt. Ibland spelar hon in filmer på sig själv eller så tar hon bilder och för dagbok.
Och då har ju målsäganden spelat in de här kort efter de flesta händelserna och hon redogör då för vad som har hänt. Och hon redogör för vilka skador hon har haft ibland.
Men så förändras något. Just den här kvällen, efter bråket om älgtungen i köket, när greven kört ut kvinnan i rullstolen, ut på gårdsplanen, så får hon nog.
Alltså hon blir väl helt enkelt för rädd. Att det tippar över på något sätt. Hon blir för rädd att någonting ska hända henne. Så har jag fattat det. Hon tror att hon ska råka riktigt illa ut. Att han liksom ska tappa konsekvenstänket, tror jag hon använder ordet.
Den här julen rämnar familjens fasad. Tack vare kvinnans omfattande dokumentation är bevisningen stark. Och dagen före nyårsafton häktas mannen misstänkt för grov kvinnofridskränkning.
Och det blir starten på en utredning om ett våld som enligt kvinnan pågått i nästan 4 decennier.
Hon får en örfil första slaget och det är någon gång på 90-talet det inträffar.
Ikväll så har det återigen blivit anklagelser och hot på grund av mitt beteende.
Så skriver kvinnan i sin dagbok.
Allt beror på mig och jag har blivit kallad olika nedsättande saker. Han skriker och säger att jag provocerar genom att vara tyst. Och om jag säger något, då ska jag hålla käften och inte säga emot utan bara ge mig. Allt är mitt fel. Jag ska uppföra mig och passa mig. Jag tar för mycket plats. Han är ofelbar och jag provocerar honom att bruka våld mot mig, skriver hon en annan gång.
Hon har gjort mängder av anteckningar under åren. Allt är märkt med datumet för händelserna och i vilken kontext det skett. Det är beskrivningar av hot och våld och en ständig rädsla för vad som ska hända. Många kvällar går hon och lägger sig med kläderna på för att snabbt kunna fly om våldet skulle eskalera, skriver hon.
Hon har ju en bakgrund som gör att hon vet vad som krävs i form av bevis. Så hon har ju dels varit väldigt noga med att dokumentera sina skador, föra dagbok, och det är ju bevis.
Jonathan Bergman, reporter på P4 Kronoberg igen. I förundersökningen finns över 100 dagboksanteckningar och också en lång rad bilder som kvinnan tagit på sig själv. Bilder där blodet rinner ner för hennes ansikte. Blånader, svullnader och avslitna hårtussar.
Hon har ju också skickat bevis till sina väninnor som de då inte fått öppna, såvida det inte händer henne någonting. Men framförallt så handlar det ju om de här ljudinspelningarna. Hon har ju filmat med sin mobilkamera i smyg, men håller liksom ner den så man ser inget. Men man hör ju då många av de här bråken och vredesutbrotten som han får.
Par paret träffas i slutet av 80-talet när båda utbildar sig inom skogs- och lantbruk. Och det visar sig att de har flera gemensamma intressen. De är båda jägare och spelar tennis. Kvinnan beskriver hur kul de har tillsammans. Och bara ett år efter att de träffats så friar mannen.
Så inledningsvis har det ju varit bra då. Och de beskriver att de har roligt ihop och annat. Båda två.
Kort senare gifter de sig och flyttar ihop på den stora gården i Småland. Godset, nu för tiden ett modernt skogs- och jordbruksföretag, har gått i arv i mannens släkt sedan långt tillbaka. Men kvinnan blir inte delägare trots giftermålet. Det upprättas ett äktenskapsförord där greven äger det mesta. Själv blir hon anställd på gården. Och ekonomin blir ett slags maktmedel, upplever kvinnan.
De ekonomiska förhållandena här är ett enligt uppgift att det finns ett äktenskapsförord och han äger ju en rätt omfattande egendom och hon har en lägenhet i Stockholm och en bil. Så han har ju ett ekonomiskt överläge och äger det här huset som hon då blir utslängd från.
Den allra första gången som mannen utövar våld mot henne, det är år 1990, berättar hon. Hon minns det väl. Samma år hade de lovat varandra att aldrig gå och lägga sig osams. Men så hamnar de i en diskussion. Och så kom den. Örfilen.
Vad som leder till att mannen blir våldsam mot kvinnan verkar, då som nu, inte handla om några stora meningsskiljaktigheter.
Det tycks ju vara pedantiska, småaktiga skitsaker som får det att brinna till i huvudet på honom. Hela tiden så handlar det om hennes beteende och att det orsakar allting, att hon inte kan uppföra sig som han då tycker att man ska.
P4 Kronobergs reporter Jonathan Bergman.
Att hon inte lägger saker där de ska vara och sådana saker. Han vill ju inte själv förklara tingsrätten så mycket. Men han sa att en sak som kan göra honom helt vansinnig är när kvinnans stavar då låg på fel plats, alltså gåstavar.
Jonathan Bergman har följt polisutredningen och tagit del av dokumentationen som kvinnan gjort under många år.
Det är ju alltså massor av ljudspelningar. Man kan höra honom vråla med full röst. Han har ju väldigt kraftfull röst också. Och så liksom kallar henne massa olika saker. Och så hör man ju liksom i vissa av fallen så hör man smällar. Och sen så säger hustrun aj efter. Som då åklagare sedan menar var bevis på att han utsatt henne för våld.
Han knuffade och sparkade av mig från min köksstol när vi satt och åt. Jag föll till golvet och blev liggande. Det skriver kvinnan i sin dagbok i februari 2025.
Hennes, vad ska man kalla det, så här, fysiska underlägsenhet och sättet i hur han liksom verkar ha använt sig av ett våld som riktar in sig på just det. Alltså nästan lite mer ett alltså förnedrande eller tillrättavisande våld är min bild av det.
Att hon under åren blivit fysiskt begränsad, det är något som vännerna i hennes närhet reagerar på, säger Jonathan Bergman och berättar hur en av kvinnans vänner beskrev förändringen i rätten.
Sen så träffade hon henne en dag och då gick hon med en stav. Nästa gång de träffades så hade hon två stavar. Nästa gång så hade hon rollator och gången efter det rullstol. Och den vännen menade ju att det måste ju vara det här återkommande våldet hon utsatts för.
Det är inte på något sätt fastställt att det är det här mångåriga våldet som kvinnan har utsatts för som orsakat att hennes fysik har försämrats. Men hon har problem med balansen bland annat. Och många gånger har hon avstått från att söka sjukvård trots skador som han har orsakat henne. Men några gånger har hon blivit tvungen. Och när personalen på sjukhuset frågat vad som hänt, då ljuger hon, berättar kvinnan i förhör.
Som en gång då hon fick en fraktur i handen och var tvungen att gipsas, då sa hon att hon rensat ogräs och att en sten ramlat över hennes hand. I själva verket hade greven slagit henne tvärs över handen med en stav.
Hon har också tvingats sy sårskador i pannan och på läpparna efter att han kastat ett vattenglas som krossats i hennes ansikte. Och efter knuffar har hon ådragit sig stukningar och frakturer i ben och fötter.
I sina dagboksanteckningar skriver hon att hon älskar den man hon en gång gifte sig med att han numera snarare kan liknas vid Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Han kan vara världens finaste, trevligaste, mest välkomnande man, men sen då förvandlas till det här andra då, kontrollerande, våldsam, och inte sällan i samband med att han dricker.
Ja, vi har ju mest roligt och trevligt. Men det har ju eskalerat sista tiden och det är jättetråkigt. Nu känns det ju som om det är kört.
Den 7 april i år möts paret när rättegången hålls i Kalmar tingsrätt. Mannen står åtalad på närmare 50 åtalspunkter för grov kvinnofridskränkning och grov misshandel. Sara Drakti är advokat och kvinnans målsägande biträde.
Jag har själv inte sett ett åtal som har så pass många punkter. Det sticker verkligen ut i den bemärkelsen det gör det.
Det är ödesmättad stämning där inne. Kvinnan börjar gråta flera gånger under rättegången när hon ska berätta om hur livet på herrgården har varit.
Det som har hänt är att våldet har accelererat under senare år. Och det är också därför som klienten börjar dokumentera också. Och det här är ju inte på något sätt någonting som hon har önskat att det ska behöva leda till en anmälan. Utan tvärtom har hon ju försökt att undvika att anmäla, som också många gör som är i den här situationen.
P4-reporten Jonathan Bergman som bevakar rättegången reagerar också på att det verkar som att det allra tuffaste för kvinnan det är att det skulle sluta så här i en rättssal efter en polisutredning.
Att hon bryter ihop ofta när det kommer till det här, hennes beslut att lägga alla korten på borden. Det är det som känns som att det är det hon är mest ledsen över, att hon behövde.
Att hon inte polisanmält tidigare, menar kvinnan, är för att hon trott på förändring. Att allt skulle kunna bli bra igen. Men nu såg hon ingen annan utväg, säger hon. Och personer i kvinnans närhet vittnar om att hon har börjat prata om hur hon vill ha det på sin begravning. Tingsrätten menar att det bekräftar att hon har levt med en rädsla att något mycket allvarligt skulle kunna hända henne. Och nu sitter de båda i rättssalen, öga mot öga.
De sitter ju mitt emot varandra, båda är väldigt välklädda. Han i kavaj och skjorta, hon har också fina kläder. Och så sitter de liksom mitt emot varandra, flankerade av sina respektive jurister. Och får ögonkontakt flera gånger under rättegången.
Det här är händelser som skett mellan två personer, ofta inom husets fyra väggar, utan några som helst ögonvittnen. Men nu ska all bevisning läggas fram. Rätten och de åhörare som finns på plats, bland annat familjemedlemmar, ska få se och höra kvinnans dokumentation av våldet.
Hon har ju en bakgrund och en kunskap som gör att hon kanske mer än gemene man vet vad som krävs för den här sortens fall och för att man ska bli trodd på och för att det ska bli en fällande dom. Så hon har ju varit extremt noga med att dokumentera alla de här skadorna, filma sina skador, ta bilder på dem, skicka saker till vänner, berätta för folk.
Men greven tappar aldrig ansiktet, trots att han presenteras för ljudinspelningar där hoten haglar.
Så här säger mannen själv om ljudinspelningarna, där man hör hans hot och våld.
Det låter inte snyggt, men jag förnekar ingenting av det som jag sagt. Och jag har sagt många dumma saker. Men jag har frågat henne, vad är det du vill? Varför gör du som du gör? Vad är det du vill? Och det har jag aldrig fått svar på.
Och där inne i rättssalen så blir det emellanåt en ganska upprörd stämning.
Antingen så kan det ju bli hetsigt då mellan försvarsadvokaten och hustrun då. För hustrun tände till några gånger när hon tycker att försvarsadvokaten ställer oförskämda frågor. Eller då den anklagade mannen som framförallt verkar ha problem med det kvinnliga målsägarbiträdet.
Rättegången pågår i 6 dagar och mängder av händelser gås igenom. Greven får många frågor om vad det är som gör honom så oerhört arg.
Ja, det hon säger och det hon i viss mån gör som i mångt och mycket retar kallfeber på mig väl medvetet. Vi kommer ju bara ta det som ett bevis. Jag kommer ju, det är många punkter här som handlar om stavar. Ja, ja. Sönderslagna stavar, och det erkänner jag. Jag har slagit sönder massor med stavar.
Är det för att du har blivit arg då, eller?
Det är för att jag har blivit arg, provocerad. De står i princip alltid i vägen. Och ju fler gånger jag påpekar och ber att de inte ska vara i vägen, desto längre ut står de och mer i dörrhålet. Okej, okay, ja. Så det är skälet till att jag blir vansinnig. Och det har då gått ut, inte över utan de har gått ut över stavarna.
Ja, greven erkänner att det är många stavar som han har brutit sönder. Men det skäms han inte för.
Och så handlar det om en tygservett som återkommer i berättelserna gång på gång. I kvinnans dokumentation så skriver hon ofta genom åren att mannen har snärtat henne med tygservetten i ansiktet. Och ibland drar han den kring hennes hals också och stryper åt.
Ja, jag har använt servett som en markering med snärt, lika väl som man slår näven i bordet för att markera. Men inte som tillhygge och inte på.
Men då är det som att det är ett lite större tygsekund beskriver det som en handduk.
Ja, det kan jag.
Och det har du gjort vid något tillfälle?
Det flera tillfällen.
Och det gör du som en markering då?
Ja.
Greven beskriver den som en sedvanlig tygservett i bomull från 60-talet.
Varför behöver du markera? Vad är det du behöver markera?
Ja, eftersom jag inte slår så har jag slagit i bordet eller snattat med servetten.
Och varför då? Vad är det du ska markera för?
För att jag är förbannad.
Vad är det som gör dig så förbannad?
Våra meningsskiljaktigheter.
Alltså det börjar på 90-talet.
Åklagaren Magnus Ling menar att dokumentationen har varit helt avgörande för att kunna väcka åtal på så många punkter. Men trots att våldet enligt kvinnan har pågått i över 30 år så har man bara kunnat utreda det som hänt de senaste åren. Många av brotten har nämligen hunnit preskriberas.
Jag har ju varit begränsad av att det är 5 års preskription för misshandel och 10 år för grov misshandel. Så jag har ju koncentrerat mig på 20-2025. Det finns något fotografi från 2018 och vittnena berättar ju att det här har varit alltså längre tillbaka i tiden. Jag har koncentrerat förundersökningen på de här sista 5 åren då helt enkelt.
Ja, och grov kvinnofridskränkning, det är ju ett särskilt brott i svensk rätt som innebär att en man systematiskt utsätter en kvinna han har eller har haft en relation med för upprepade brottsliga handlingar. Syftet med lagen är att fånga ett mönster av återkommande kränkningar och kontroll, inte bara enstaka händelser.
Ja, och i det brottet så ingår då alltså misshandel, ofredande, olaga hot och många andra rubriceringar som tillsammans visar på ett systematiskt förtryck.
Det är ju oftast en situation där du har 2 personer som är i ett rum. Så det finns ju nästan aldrig åsyn av vittnen, utan man får ju gå på att man väger uppgifterna mot varandra. Man får gå på fotografier om det finns. I det här fallet fanns det ju väldigt speciell och bra bevisning, men det är fotografier man har berättat för vänner. Det kanske finns alltså läkarbesök eller journalanteckningar från vården. Det är de sakerna man går på.
I januari 2025, nästan ett helt år innan hon larmar polisen om våldet, så för kvinnan över en mängd bilder och filmer av våldet till ett par USB-minnen.
Ett av de här USB-minnena lägger hon i ett brunt vadderat kuvert tillsammans med ett vykort. Hon postar brevet till en vän i Norrland och på vykortet har hon skrivit:
här kommer USB:et med delar av mina foton och videos. Titta och lyssna inte. Skicka det för säkerhets skull till dig som överenskommet.
Åklagare Magnus Ling igen.
I det här fallet var ju målsägande väldigt tydlig. Hon lämnade dokumentation till vänner, men hon är också oerhört tydlig med att det här får du inte föra vidare, du får inte polisanmäla det här.
Och vad var syftet med att skicka den här dokumentationen till hennes vänner, men att de inte fick agera?
Ja, hon ville ju säkra upp så att hon, att det fanns bevisning ifall att hon ville göra det, eller ifall att någonting hände henne. Ja, hon var ju rädd för sitt liv här i perioder.
Och vännerna tittade inte, men de visste vad som pågick. Och det har funnits flera tillfällen där de har tänkt att gå ihop och anmäla mannen bakom kvinnans rygg. Men hon har alltid fått dem att lova att inte göra det.
Men nu, i efterhand under rättegången, har ändå deras vetskap och deras vittnesmål haft stor betydelse, målsägande biträdet Sara Dirakti.
I brott i nära relation så har vittnen sällan bevittnat själva våldet. Men de har fått uppgifter från målsäganden i efterhand, antingen direkt eller senare. Eller till exempel kunnat bevittna ett beteende hos målsäganden och eller den tilltalade som är av betydelse. Och i det här målet så stämmer ju deras uppgifter överens med varandra. Och tingsrätten har fäst ett högt bevisvärde vid deras uppgifter.
Trots att vi här på P3 Krim gång efter annan ser kvinnor som utsätts för våld som inte vågar eller kan eller vill medverka i en polisutredning, så är det ändå så svårt att förstå hur man klarar att leva så här under en så lång tid.
En anmälan är inte något som hon har eftersträvat, utan något som hon försökt undvika. Det är inte konstigt att man inte anmäler, att det tar lång tid, att en kvinna väntar många, många år med att anmäla, därför att man lever i en relation med en person. Det ena stunden lovas det guld och gröna skogar och sen så kommer våldet igen, samtidigt som man normaliseras inför det här våldet. Man har kanske barn ihop, man har olika bindningar som gör att det är jättesvårt att ta sig därifrån. Dessutom kan man också vara ekonomiskt beroende av sin partner, vilket är ytterligare en aspekt av det. Så att det är verkligen ingen skuld eller skam på kvinnan att det tar lång tid att anmäla. Och det är ingenting som är konstigt om man tittar till forskningen, utan det är fullt normalt.
Den Växjöprofil och expolitiker som åtalat för att ha utsatt sin fru för våld döms nu till 3 års fängelse.
Den 6 maj meddelas domen. Greven döms till 3 års fängelse för grov kvinnofridskränkning och grov misshandel. I den grova kvinnofridskränkningen ingår en lång rad fall av misshandel, men också ofredande och olaga hot. Han ska betala skadestånd till sin fru på 260 000 kronor.
Och här anser ju tingsrätten att 35 fall av misshandel, 1 fall av ringa misshandel, 2 fall av ofredande och 2 fall av olaga hot som är begångna under mycket lång tid är bevisade.
Kvinnans målsägande biträde Sara Dirakti.
Vi är ju nöjda med att min klients trovärdiga och tillförlitliga berättelse läggs till grund för den här tingsrättens bedömning.
Mannen frikänns för 9 fall av misshandel. Där har bevisningen inte räckt till enligt tingsrätten. Själv har mannen nekat till att ha utsatt kvinnan för våld, och att det han anklagats för, det handlar om lögner och förtal, menar han. Vi har sökt hans försvarare Jonas Faresjö, som inte vill lämna några kommentarer i dagsläget. Han yrkade på att mannen skulle frikännas, och han har sagt till andra medier att de är besvikna på domen och att de inte tycker att bevisningen håller.
Många som jag har pratat med tyckte att det var ett lågt straff. Men sen så har det ju fått faktiska konsekvenser också i liksom hans eftermäle.
Jonathan Bergman på P4 Kronoberg igen.
Anseendeförlusten som det medför, så kanske 3 eller 5 år spelar mindre roll om det blir så i hovrätten, utan en friande dom är ju guldbiljetten som gör att det blir lättare eventuellt för honom att hantera efterspelet.
Samma dag som vi släpper det här avsnittet är sista dagen för att överklaga tingsrättens dom. Åklagare Magnus Ling säger att han ännu inte har bestämt sig för hur han ska göra. Men kvinnans målsägande biträde Sara Derakti menar att det kan vara av särskilt intresse att pröva fallet i hovrätten.
Eftersom vi inte har praxis på en enda grov kvinnofridskränkning som är så här många punkter, så finns det utrymme.
Att hovrätten och kanske även högsta domstolen prövar fallet, det innebär att det skulle kunna bli en ny praxis för hur grov kvinnofridskränkning med så här många händelser ska bedömas i domstol.
Jag tycker ju här att man har möjlighet att, eftersom det är så unikt i hur många punkter som varit möjliga att åtala, och därför har hovrätten och kanske till och med högsta domstolen, om ärendet överklagas, möjlighet att sätta en praxis och höja både straff och skadestånd i det här målet för att markera att den här typen av brott är prioriterade och värda ett högre straff än vad som har dömts ut i tingsrätten.
Du har hört Petri Krim om den våldsamma hemligheten på herrgården.
Producent var Jenny Hellström och intervjuerna är gjorda av reporter Josefin Lodenmo. Och ljudet, det skötte Fredrik Nilsson.
Och har du mer information om det här fallet eller vill tipsa oss om andra fall som du vill att vi ska ta upp, hör av dig. Du når oss på petrikrim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915. Där når oss också på Signal.
Och i sociala medier naturligtvis. P3 Krimpodden heter vi på Instagram och TikTok. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.